Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg, och alla hugade lyssnare där ute i stugorna.
Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen, eller någon liksom plastleksak, eller och nu är det kanske liksom Swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt 1,000 kronor sedan barnet föddes på den här meningslösa konsumtionen i månaden, så hade jag kunnat spara ungefär 100,000 kronor var till Iris och Rut.
Ja, otroligt.
Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha.
Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns Länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket, Länsförsäkringar.
Hallå och varmt välkomna ska ni vara till avsnitt nummer 488. Det känns ju som något slags magiskt tal på något vis, gör inte det? Mm. 488, det hänger ihop på något sätt.
Verkligen.
Vi heter Pappapodden. Ska vi förvarna lite om att idag blir det lite löparpodden också?
Det måste bli det. Vi har ju fått Preben Rugholm, skrev ju. Han är en dansk som lever i Norge, som är en väldigt entusiastisk springsnyktlyssnare från början, som var så entusiastisk att han har börjat lyssna på Pappapodden också och följer det på Strava. Och jag såg att han skrev till dig att han ser mycket fram emot en lopprapport i Pappapodden när du hade sprungit Stockholm Marathon.
Och en
lyssnare, det är ju en lyssnarstorm.
Så är det ju. Alltså, en lyssnare representerar ungefär i våra fall kanske 1 miljon människor.
Ja,
så det här
precis.
Är ju
så det ska vi prata om. Vi ska prata mycket om olika vad brukar vi säga, föräldraskapets mirakel och skuggsidor ska vi också prata om. Och balinesiska bebisar kanske också.
Ja, ska börja med en liten negativ grej då, bara att det är en svit som är bruten. Och det är att pappor tog ut färre föräldradagar förra året jämfört med året innan, och det här är alltså första gången på 14 år som det här inträffar. Men det är inte en jättestor förändring då. Det som har hänt är alltså TCO, det är TCO som har gjort någon undersökning här. Det har fördelats mer jämställt för varje år som gått sedan 2007, men de senaste åren så har det skett ett skifte. Jag läser lite innantill nu, det blir lättast istället för att jag försöker sammanfatta. Under 2020 mattades takten i pappornas uttag av, och förra året minskade pappornas uttag jämfört med året innan. Det är första gången på 14 år som det händer. Även om det rör sig om en liten förändring så känns det här som en varningsklocka, säger Therese Svanström som är ordförande i TCO. Under 2021 tog kvinnor ut 69% av dagarna medan män tog ut 31%. Året innan var fördelningen 68,7% för kvinnorna och 31,3%. Så att det är liksom på marginalen, men det är ändå en skillnad liksom. Att förändringen mellan åren är så pass liten gör att Svanström ännu inte vill tala om ett trendbrott, men det är en svit som bryts, vilket bekymrar mig, säger hon. Indexet består av både föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning vid vård av sjukt barn, VAB. Det är den förra som drar ner indexet, alltså föräldrapenningen, när man är hemma med alltså pappaledig. När det kommer till VAB är fördelningen mer jämställd. Under barnets första 2 år är skillnaden mellan mammors och pappors uttag ännu större. Enligt de senast tillgängliga siffrorna som rör barn födda 2019 tog kvinnor ut 78% av föräldradagarna under barnets första 2 år.
Åh jävlar, det är väldigt stört.
Ja, det är ju... Nu pratar vi lite här för The Choir, kan jag tänka mig. Så det är inte så mycket... Jag ville bara... Ja,
det är ju... men i för sig, jag har inte tänkt på föräldrar det, men det är för att... Vi har en lite speciell situation i vår familj just. Att det känns som att Sara och Adrian har knutit an väldigt mycket bättre.
Så ja, just det.
Jag tänker att det verkar funka väldigt bra, deras kontakt och sådär. Medan hos mig är han inte alls lika nöjd.
Men och sen säger det väl också att de är ganska tråkiga de första 2 åren, bebisar.
Ja, jag vill lira boll.
Ja, så att det är bättre att du...
Ja, nej, men du, det där var ju tråkigt. Däremot så ser jag, om man kollar på grafen från 2006 till 2021, så ser man ju 2007 var ju så liten nedgång, så man ser den inte ens i grafen. Dock ser man den här lite kring 2021, att den tippar upp lite som ett Concorde-plan. Nej, tvärtom, förresten. Concorde upp och ner. Nej, ja, men det var väldigt tråkigt. Vi försöker göra någonting åt det här och sjunga föräldraledighetens ljuvliga gospel. Alltså jag tror att om jag hade tänkt nu, när Adrian är som han är, att jag inte skulle vara föräldraledig, så hade det nog varit så att jag hade känt hopp om att vi skulle spela boll när han var i 4-årsåldern. För att han är ju så otroligt mycket mer med Sara nu, och så väldigt mycket mer lugn och trygg med henne, eftersom hon kan mata och eftersom de har varit så mycket med varandra. Så om jag hade tänkt att det bara skulle fortsätta byggas på, så hade ju det varit en lite dyster bild av de närmaste åren i föräldraskapet.
Ja, men nu får man ju också på, tänker jag, det som vi har pratat om i podden mycket, det här med, alltså den första tiden när mamman och barnet knyter an så hårt, hur viktigt det är med den där föräldraledigheten sen, för att man då får skapa sig sina egna rutiner och göra liksom knyta an till barnet ordentligt liksom själv, så att säga. För det är ju svårt för dig nu att så här, tvinga dig in där och försöka knyta an lite grann på låtsas. Det krävs ju nästan att man är ordentligt ensam med barnet för att det ska lyckas.
Men jag tänkte på det, jag lät ju så chockad förut när du berättade att Manne började på dagis när han var, hur gammal då sa du?
Ja, 11 månader, nej vänta, jag födde december, började januari, 13 månader.
13 månader, ja. Men sen så, jag tänkte bara på Rut, och hon var väl 1,5 år eller typ 17 månader. Men sen jag såg att Iris var inte så gammal hon heller, hon var ju 14,5 månad.
Ja, det är inte mycket.
Nej. Så att det är nog att jag har gjort om saker i huvudet lite grann.
Men är det sant att ni ska köra som de här i Varberg? Den där, han gamla spelmiljonären.
Man är lite sugen på det.
Ja, som har
man då... är absolut sugen på det. Men jag tänkte, apropå det här då med föräldraledighet och bli runt buren av olika föräldrar. Så är det så att alltså det är ju speciellt nu när Adrian är med Sara på nätterna. Alltså det är ju ett ständigt dåligt samvete som jag säger ju alltid att jag kan göra grejer på nätterna, men det är aldrig som att mina tjänster kommer i fråga, eller vet du, efterfrågas på nätterna.
Just det.
Och med Iris och Rut så löste ju det genom att jag sov med Iris. Och de nätterna som hon var lugn, vilket väl var de flesta när hon var 2,5, så hade jag dåligt samvete.
Just det.
Men när hon hade eksem och nattskräck och sånt där, så kändes det lite bättre för mig.
Ja.
Numera är det så här att Sara och Adrian kommer ner någon gång på morgonen, och jag äter frukost med barnen och sådär och fixar olika bestyr. Och så är det så att 3 personer har längtat intensivt efter Adrian.
Just det.
Så att jag får byta en blöja. Och sen så bara vandrar han omkring i olika famnar. Just det. Direkt efter att jag bytt blöja, så då får inte jag hålla i någon längre. Utan då kanske han är hos Iris. Och jag tänker, det känns som att faktiskt att han gillar Iris lite mer än vad han gillar mig.
Ja.
Om Adrian skulle få en fråga typ som var så här att...
Topp 4 personer i familjen.
Ja, då skulle han ju svara... Gud, det här blir taskigt mot Rut. Men jag tror i alla fall att Iris skulle hamna på andra plats.
Ja. Men du tar ändå Rut.
Ja, jag tror det.
Ja, men det är ändå bra.
Ja, men om Adrian fick höra typ så här att... typiskt sett så är det så att när man är i din ålder så är mamman den viktigaste personen och pappan är den näst mest viktiga.
Mm.
Då skulle jag säga, ja, Iris är min pappa.
Ja.
Han skulle vara rätt säker på att det var Iris som var pappan. Han trivs så bra hos henne.
Men kan du, jag förstår att det är tveget, men kan du också njuta liksom av det? Att det är...
Ja, men det är enormt. Jag menar, det är ju... Jag njuter lite grann av hans vägnar. Och jag njuter också av den här lilla perioden som är i barnens liv, alla tre.
Ja.
För nu är det 9 juni spelar in. Igår så åkte Iris till Skansen och var där hela dagen med sin klass.
Ja.
Efter att ha sovmorgon. Hon har haft sovmorgon hela veckan varenda dag.
Har hon ändå gått upp vid, vad är det hon brukar göra, 5:30?
Nej, hon kanske går upp typ 6 snarare. Eller jag vet inte riktigt, för hon är alltid vaken sen länge när jag går upp. Men hon går typ upp samma tid ändå. Efter Skansen igår så gick hon... Hon brukar hänga i fältan av någon anledning. Så gick hon åt glass i fältan med någon kompis. Och så verkar leva ett väldigt härligt liv. Imorgon så är det avslutning. Rut hade igår... gammaldags skoldagen. De skulle klä sig i gamla kläder och ha med sig äpplet till magistern och tilltala honom med efternamn och titel och sådär. Och spela kula på rasten. Och det var jättekul.
Roligt om lärarna tycker att det här var roligt. Kan vi inte införa det här lite mer? Det är så här, nu kör vi en hel termin.
De var nästan för nöjda med det. Det var en lärare som tyckte att det var så jäkla kul med rottingen.
Ja.
Ja, för det var några som alltså han kunde ju ta igen liksom för gammal os.
Ja, just det.
De här ungarna.
Det är jättebra.
Fuck you, jag tänker ta med bollen och sådär. Nu var det lite mer högaffektivt kan man säga.
Ja, det är bra.
Ja. Ja, men så hon hade en jättekul dag. Och idag så skulle hon på till en badplats hela dagen. Och imorgon har hon också avslutning. Och så sitter de hemma, de tittar på en ungdomsserie som är rätt bra, som heter Eagles. Och de turas om att gosa med en bebis som är halvnaken, han har bara blöja på sig.
Ganska härligt liv låter det som.
Ja, och för Adrian som är så efterfrågad. Det är liksom, om man är två föräldrar så tenderar man att alltså om man bara är två föräldrar eller en ensam förälder med ett barn så tenderar man att vilja lägga ifrån sig barnet rätt ofta. Men det är den här inte nudda mark. Och det var det jag tänkte på med Bali. Att på Bali finns ju en tradition som är att, jag trodde det var ett år, men det är de första 105 dagarna så får barnet inte nudda marken.
Okej.
Och i vissa som är lite mer traditionella eller ännu mer nojiga kör 210 dagar. Och det här beror på att barnet är, dels så är det heligt. Det är mer liksom en helig ande än en människa.
Okej.
Och själen har på något vis inte fått kontakt fullt ut med kroppen. Och om man då sätter ner barnet på marken för tidigt så hindrar man den processen. Och då kanske barnet aldrig kommer få någon själ. Så att på Bali så bärs bebisar runt hela tiden. Det är rätt stort jobb att se till att bära första 105 eller 210 dagarna.
Undrar vad som händer då om de tappar? Alltså, för det har ju hänt ju.
Ja, det blir inte bra alls. Och det är ganska rörande där, för man kan ju tänka sig att det kanske var någon person som var inte så religiös utan bara väldigt smart som kom på att det är smutsigt och fattigt här.
Mm.
Vi har djur som bajsar och kissar inne.
Just det.
Det är inte bra för bebisar när de är pyttesmå och ligga på golvet för de dör som flugor. Ja, om jag ljuger lite om barns helighet och så kanske jag kan få folk att bära omkring på barnen.
Men jag tänker att en del, många av sådana här religiösa dogmer är väl sprungna ur någon typ av sånt. Inte, jag tänker med fläskkött och sådär, om man kommer från varma länder, mm. är inte jättebra. Där de till exempel att man inte käkar det. Däremot så är det här indiska att kossor är heliga, det har jag inte riktigt, förstår jag inte riktigt rent liksom praktiskt, för det känns ju konstigt.
Ja, men det kanske är dumt att liksom käka upp alla kossor för att de är så bra. I och för sig, man är vegan, spelar ingen roll, och det är mer, de är inte dragdjur. Jag vet inte fan.
Nej.
Nej, men jag tycker det är så fint det här att de bär omkring på bebisar. Och då, om jag tänker så, då tänker jag att min roll som pappa är ju underordnad idén om att Adrian måste få sin själ.
Just det.
Och det känns, jag är inte helt säker, jag tror inte att han har varit på golvet någon gång. Så att jag tror vi ligger bra till hittills. Och nu är han ju, vad blir han? Typ 37 dagar kvar. Så det är lika bra att fortsätta där.
Ja, det tycker jag ni ska göra.
Så att jag tänker att Adrian kommer bli en balinesisk bebis med en väldigt väl fastsatt själ.
Ja, det låter som en rimlig
ambition.
Rimlig ambition, ja.
Ja.
Jag är lite förkyld, jag vet inte om jag har sagt det, ifall ni undrar varför jag håller på och snurvlar och grejer.
Det är, man ju blir gärna det efter en urladdning.
Ja, verkligen. Jag har ju sprungit Stockholm Marathon och Preben. Nu ska jag, tänkte jag skulle berätta lite om det.
Ja, alltså det där är hemskt. Innan du berättar måste jag säga att jag var ju där och typ jobbade och hejade. Jag missade dig hela tiden. Ja. Först missade jag dig på Strandvägen.
Jag missade dig också.
Ja, men det var jävligt konstigt. Strandvägen var väl mindre konstigt, för där var det så pass mycket folk. Och jag hade koll åt båda hållen, för det var också en vändpunkt. Det var både 11 och 23 kilometer där.
Just det.
Men däremot så var det extremt konstigt att jag missade dig på Strömgatan när du hade sprungit typ kanske 39. För att då såg jag på appen att du sprang förbi. Det var inte så mycket folk som sprang då. Och ändå såg jag det inte. Det var som att du var osynlig eller någonting. Du brukar ju synas jättemycket. Du är lång och stor med långt hår och skägg och låter mycket och sådär.
Men du kanske inte kände igen mig eftersom jag hade gått in i väggen.
Nej, just det. Helt blå, blod i ansiktet.
Plus att jag har börjat springa med håret uppsatt.
Okej.
Okay. I nacken.
Jag såg jättemånga långhåriga och skäggiga män och tänkte varje gång att det var du. Men,
Ja, men om du letade efter någon kanske med håret utsläppt, så var det ju fel då eftersom jag hade det.
Just det. Ja, men jag tror ändå att jag skulle kunna känna igen dig med uppsatt hår. Alltså, det var väldigt tråkigt, men så därför är extra. Och sen så försökte jag få tag i dig efter maran, men då svarade du inte telefon på ganska länge, så blev jag väldigt orolig också.
Det var ju för att jag hade den på sån här stör ej läge och glömt att sätta på den. Alltså på stör ej av, om du förstår vad jag menar. Så då ser man ju inte när man, märker man inte när folk kollar på smsar.
Ja, just det.
Okej, men alltså jag kan väl berätta lite kort om loppet då. Alltså jag sprang maratonlopp då, och jag hade ju sprungit en gång tidigare, och då sprang jag på 4:16 blankt. Och hade en snittfart på, vad blir det då, 6:03 per kilometer typ. Ja, jag för mig. Vad är minnet? Och då hade jag tänkt den här gången att jag skulle försöka lite snabbare än det.
Jag antecknar här nu.
Okej, men då får du ta mina siffror med en nypa salt, eftersom det kanske inte stämmer exakt 6:03.
Nej.
Men 4:16 i alla fall. Men och då hade jag tänkt att jag skulle gå lite snabbare den här gången. Så då gick jag ut.
Det är väl rimligt.
Ja. Så då gick jag ut i alltså jag hade tänkt så här, men 5:50 liksom kanske. 5:55, 5:50. Men jag märkte ju i början där att jag sprang snabbare. Det kändes himla bra. Alltså jag drogs ändå med i någonting. Men jag tänkte att...
Men inte på femmorna. På femmorna hade du väldigt jämn...
Ja, jag vet.
5:50-fart.
Men det var ibland när jag tittade ner på klockan, så var jag ändå... Jag tror jag sprang lite ryckigt. Alltså för ibland var det så 5:30 och ibland var det 5:40. Alltså jag tror att jag liksom... Jag höll inte... Jag lufsade inte bara på, utan jag liksom... Jag tror jag... Ja. Men vi hade ju gjort ett pass. Jag hade ju sprungit dels hade jag gjort ett pass på 32 kilometer, där jag från kilometer 16 till 26 sprang i typ 5:20 tempo. Och sen så hade jag gjort ett pass där jag hade sprungit 2 mil i 5:30 lite drygt tempo. Så att jag kände ändå så här, ja, men jag har ändå, jag har lite kapacitet. Alltså det kändes inte orimligt att tänka mig att jag liksom, även när jag
såg... verkligen inte, men du hade ju sagt att det skulle vara en utflykt till och med. Du tänkte ju verkligen att du hade överkapacitet i förhållande till 5:50-farten.
Ja, det kändes så innan. Ja. Och att det skulle vara liksom, och att jag tänkte så här, men jag trycker på lite i slutet förhoppningsvis, kanske har lite kraft kvar liksom.
Ja.
Så då låg jag på det där, och så var det ju alltså otroligt jävla häftigt. Det var ju första gången jag sprang Stockholm Marathon, och första gången jag sprang ett sånt här lopp med liksom så mycket publik. Alltså du vet, ja. När det är ju otroligt att springa så där.
Ja, och det var ju extremt bra publikväderdag.
Ja.
Liksom 20 grader och sol.
Och lite mål, det var ju inte heller tokvarmt, så att folk, det var ändå väldigt behagligt att strosa runt för människor.
Och sen också att första gången som det var ett stort lopp på rätt datum sen 2019.
Ja, det var otroligt, alltså när man kom liksom, man springer ju upp där i Odenplan och sen så över lite på Kungsholmen, och så kom man Strandvägen bort och så, men det som hände då däremot var ju att då var, jag blev lite bortskämd med det där, för när jag kom ut på Djurgården sen, då kändes det ju jävligt deppigt. För där var det ju helt tomt. Alltså det var ju liksom...
Ändå typ så här finaste stället man kan springa på. Men och det finns någon soundboardkaster där. Ja, jämt,
men,
eller?
Ja, men det var ändå... Jag kände då att det var liksom...
Alltså ödsligt.
Ja, men det var liksom inte alls lika roligt.
Nej.
Och så då kom man fram mot 2 mil där. Och då började jag ändå känna att...
Ja, men du hade hållit jämn fart där kring 5:50.
Ja.
Och det kändes bra så där.
Ja, då kändes det bra, men sen vid Gröna Lund ungefär, alltså ungefär efter
och
halva.
Kände du där innan Gröna Lund att planen skulle kunna hålla, att det skulle kännas lugnt, att du skulle kunna öka sen på slutet?
Ja, då kändes det som att så här kan jag hålla på hur länge som helst typ. Ja. Fast jag tyckte att det var lite deppigt på Djurgården, alltså det var lite tyngre då. Ja, det var liksom, men jag tänkte
precis,
att det
kan ju hänga ihop det här att
ja.
Du upplever det som deppigt, fast egentligen så är att sorgen över att väggen kommer komma.
Ja, den är på väg.
Ja.
För sen när jag kom ihåg där vid Grönan, då var det saltgurka, ja. Och det var, alltså jag tänkte jag testade det, men det var, då höll jag på att spy, alltså det var det vidrigaste. Alltså när jag bara fick det i munnen, det var liksom verkligen inte vad jag ville ha då.
Ja, det är typ min favorit. Det är mina två favoriter, inte för att jag kanske nödvändigtvis äter och dricker, men det är saltgurkan och som är där vid Gröna Lund, och sen så är det buljongen som är på Lundagatan.
Ja, men den kom jag till.
Ja, det är bra.
Men sen i alla fall så, men sen då kände jag att jag hade liksom, jag kunde inte ligga, jag tittade ner på klockan, jag låg aldrig längre på så här 5:35, 5:40 fart. Alltså det var liksom inga, utan då låg jag mer på 5:55, 6 fart. Och Strandvägen var lite så här, det var lite halvtufft, och sen så
jag ska nog gå in på din Strava här så jag kan följa.
Och sen när jag kom bort där, sprang upp på vid Slussen, då kändes det fortfarande sådär som att jag hade liksom fått gå ner en växel, men det var ändå liksom helt okej.
Vänta, nu ska vi se, vilken kilometer är vi på nu?
Ja, det är ju strax, det är 28 där, 29, strax innan Folkungagatan.
28, ja, nu har du gått ner till mellan, ja, nu har du inga kilometer, från kilometer 22 så ligger allting över 6 fart.
Exakt.
Och sen så går det långsamt, inte, 25 det är inte... så är det...
Det är ju sakta liksom, alltså, det går ju långsammare och långsammare, men det är fortfarande ändå
det händer någonting vid 28. Där går det upp ganska exakt. Radikalt.
Exakt, och det som hände då, det var att jag kom fram till, för jag kände Hornsgatan när upp, det tyckte jag var lite jobbigt, men sen Torkel Knutsson ner.
Äpplen från McDonald's eller?
Nej, jag vågar inte käka äpplen, ja, det är eftersom senare. Det här kan trigga igång sådana här gallsten, säger de ju.
Ja, just det.
Så det undvek jag. Sen Torkel Knutsson,
ja, men de delade ut det, menade jag.
Ja, det gjorde de. Sen Torkel Knutsson ner, då kände jag, då fick jag lite feeling ner för backen. Då sprang jag tillsammans med han, den här svarta killen som springer barfota. Var satt honom? Han hade någon tröja där det stod typ så här 48 marathons one year. Han var äldre, han måste ha varit liksom 50-60 års åldern. Sprang barfota, lång.
Ganska det fanns lång, en annan som sprang barfota som var en man i 50-års åldern som hade helt sjukt muskulös kropp och sprang på typ 3:15.
Oj.
Och sprang bara över kropp och barfota.
Men han var liksom inte svart så att säga, utan han var...
Nej, han var vit.
Hmm.
Så det kan inte ha varit samma.
Nej, det kan det verkligen inte ha varit. Men om han inte vägade jättemycket. och
jag såg att han, ja, nej.
Nej, men då i alla fall, när jag kom ner Torge Knutsson och sen så kom ner på Södermälla strand, då kände jag ändå, ja, då fick jag ändå lite feeling. Alltså jag fick upp lite hastighet där och det kändes ganska, alltså, hyfsat. Men sen när jag kom upp till bort Danvikstull där Folkungagatan och skulle springa upp, då...
Ja, där är hemskt. Det är då, men då kom det väggen. Det var de sprang fel också. De sprang ju till Danviksbron.
Just det.
Men det är hemskt att springa upp på Folkungagatan ju, när man vänder upp.
Mm. Men då kom väggen. Alltså då var det liksom så här...
är det 30 här?
Ja,
ja,
precis.
Där gick en kilometer på 7.41.
Ja, men det var exakt då. Och då var det så här att jag... För först när väggen kommer, då är det ju så här att jag försöker trycka på lite grann. Och sen känner jag så här, då känner jag så här, jag måste bryta. För att jag kan inte. Och då, men då bestämde jag mig...
Berätta mer, vad kan du inte? Vad händer med kroppen? Varför går det så långsamt liksom?
Hur ska man beskriva en väggning egentligen för någon som inte har upplevt det? Alltså det som är så märkligt är ju att det som händer i kroppen är väl att man går över på att bränna fett, va, istället för kolhydrater, är inte något sånt? Alltså att och det är mycket jobbigare, det kräver mycket mer syre och energi att göra det. Är det inte något sånt?
Nej,
som
det
händer?
Är nog snarare så att du bränner, alltså du har liksom ingenting, det är väl typ muskler du bränner då? Alltså först när man är riktigt lågintensiv så bränner man fett. Sen börjar man bränna kolhydrater. Och sen har du slut på glykogenförrådet.
Ah, okay.
Och då väggar du. Och det som känslan brukar ju vara lite grann... Alltså det kan börja innan själva väggen. Att man, alltså som du kände där på Djurgården. Att vad fan, jag tycker att jag springer ungefär lika hårt. Men ändå så går det mycket långsammare.
Ja, just det.
Ja. Alltså man måste kämpa otroligt mycket mer för att hålla samma fart som nyss kändes ganska lätt.
Men det är en väldigt speciell känsla i alla fall. Men det som är speciellt med det, för att då bestämde jag mig för att...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag ska inte bryta, men alla liksom jag slängde alla sådana här olika tidstankar över bord, utan nu kände jag så här, nu ska jag bara överleva.
Överlevnad. Men gjorde det ont här någonstans, eller var obehagligt?
Nej,
liksom,
det
var långsamt.
Alltså däremot så otroligt stum i benen. Alltså jag hade liksom inget kräm i överhuvudtaget, och låren var liksom stumma, men ingen kramp och ingen liksom smärta, utan det var bara så här ingenting kvar. Men däremot så bestämde jag mig för att, ett, jag skiter i tiden, två, jag ska gå i mål, tre, jag ska njuta. Och då märkte jag att om jag springer liksom långsamt. Alltså inte att jag börjar gå och sådär eller stannar, men om jag springer långsamt, då är det fortfarande, då kan jag titta upp och njuta. Alltså då är det liksom ingen, jag hade kunnat försöka liksom trycka på och bara liksom kräkas och dö. Eller, förstår du, men nu drog jag ner hastigheten, nästan 2 minuter per kilometer. Det är ju ganska kraftigt ju.
Och då
gick det ändå att ha det trevligt, även om det var jävligt jobbigt. Och jag liksom, varje sån här vätskestation så stannade jag och drack och hällde vatten över mig och åt liksom allt jag kunde komma åt. Alltså så här, det var liksom, jag mer kände att jag vill överleva det här och har det ändå hyfsat mysigt. Så då kom jag ju fram till Lundagatan där.
Buljongen.
Ja, och den buljongen var ju bland, alltså Hermans heter väl krogen, va? Heter den
det? Ja, det är de som delar ut den. Jag visste inte. Okay.
Ja. Ja, så man får en grönsaksbuljong.
Hermas, alltså det är ju det här vegetariska buffén.
Exakt.
Det är ju Herman som vi har pratat om i podden, som bodde i det här stället vid vattnet och ville ha någon piga. Mansrolls Herman.
Ja, just det. Det är det ju. Ja.
Jag minns inte vad han heter efternamn.
Buljongen är i goda fall. Men jag tyckte också att det var väldigt viktigt att försöka behålla liksom ett okej löpsteg. För jag såg ju dem runt omkring mig, hur de började liksom säcka ihop och så här,
hur springer alltså, man okej i 7:37 fart?
Nej, men att man ut med bröstet, liksom bra armföring, tittar framåt. Alltså, förstår du? Att det, kanske inte så mycket höga knän och sådär, men att man inte säckar ihop, utan att man, och jag tittar på
bilder. Stolthållning.
Jag tittar på film precis efter Folkungagatan, för då filmade Lee mig, eller mannen mig, när jag kom fram till dem. Och jag, det ser ju helt okej ut. Alltså, jag ser ju inte ut som att jag, även om det går långsamt, så ser ju inte ut som att jag håller på att dör. Så det tyckte jag var, för det är ju någon sån här, din podd Spring snyggt har ju lärt mig det, att det, alltså man ska, om man försöker springa snyggt så springer man oftast ganska bra liksom.
Ja, det är bra.
Och sen,
ja, sen kom ju Västerbron.
Ja, men då hade jag ju liksom redan, då var jag ju redan sprängd, så att det var ju inte så jobbigt. Alltså då, för då tog jag ju bara fruktansvärt lugnt upp där. Liksom, jag menar den, då stannade jag väl, men jag tror att den kilometern var väl på typ 9 nästan eller någonting. För att jag stannade efter där på Red Bull. Man fick ju Red Bull efter Västerbron där.
Mm. Ja, just det.
Och där vi rollade om sov. Så att sen, nej men, och sen var det ju bara att köra in i mål. Och jag träffade min familj då första gången.
Så vad såg gulligt dem, att de var och hejade så mycket.
Ja, det var otroligt. Alltså, jag kommer till det. Men första gången jag såg dem, det var när jag kom upp på Hornsgatan. Första gången. Alltså inte man springer på Hornsgatan två gånger ju. Alltså första gången när man kommer upp från Slussen. Då såg jag dem, förstå var de på andra sidan. Jag kom ju på högersidan, Hornsgatspuckelsidan. De var på Mariatorgetsidan. Men då hade jag några andra kompisar till familjen som bor precis där vid Hornsgatspuckeln, som också hade gjort en skylt och stod och hejade.
Familjen Kamén.
Exakt, familjen Kamén. Det var ju otroligt härligt. Och ja, sen så när jag kom upp efter att jag hade sprungit runt här på Söder och kom Folkungagatan upp, precis när man kom upp Folkungagatan där i korsningen Götgatan, när man ska ner i tunneln, man springer ju i biltunneln där, då stod de där, och då var det ju Martin och den familjen, och det var Li, och de hade gjort en skylt, och det var, ja men det är ju otroligt mysigt.
Gud, vad fint.
Och sen så såg jag dem, träffade jag dem igen typ, ja, det var ju uppe på Valhallavägen, alltså precis innan mål.
Och har han slutat nu då, Manne, och säger att han är framtiden och sådär? Tycker han nu att du är en atlet?
Ja, men han har i alla fall slutat säga, alltså han tycker inte att det är konstigt att jag inte kom först längre. För det var ju så här, vad satsade du på för placering, var ju hans grej innan. Alltså, tror att du kommer vinna och sådär. Men det, ja, det är en grej som, apropå det här med familjen, att om man jämför med när jag spelade tennis, för jag spelade ju en del tävlingar i tennis. Och då var det ju så här, ja men du vet, på i Gubbängen, liksom tom tennishall, men det var en match liksom. Men det var ju ingen som brydde sig om det. Här däremot, när man håller på med löpning, i och med att det finns en elit som kan börja längst fram och springer, så är det ju coolt, för att det är ju lite som att jag skulle vara med i Franska öppna.
Ja, visst. Det fast är liksom bra med just löpning.
Ja, fast jag är liksom sämst i hela världen.
Ja, man springer ju, alltså det är så mycket som pågår. Det är liksom Sveriges största, eller Stockholms största motionslopp, samtidigt som det är SM i maraton.
Ja.
Samtidigt som det är några världselitlöpare som har sin egen tävling om placeringar och banrekord och sånt där.
Ja. Alltså, det är ju så otroligt roligt att man kan det gör ju att
vi jävligt, i SM och sådär, hade koll på Kristoffer Lås och så.
Jag vet inte ens om de såg dem längst fram någon gång, men det är ju jävligt coolt att man kan liksom att för det blir ju roligt för dem också. Och Manne med sin liksom ADHD tyckte jag att det var skitkul att hålla på, dels hålla på att springa runt på stan och vara på olika ställen och försöka möta mig, och samtidigt som han har koll i appen på var jag är någonstans nu och sådär. Så att det var ju ett perfekt event för honom.
Alltså, han skulle ju kunna få lite eldunderstöd i sin argumentation. Får man kolla på din placering, alltså att du är väldigt gammal, för att du kom på plats 4861.
Ja.
Men om man kollar på din åldersklass,
ja,
då kom du på 775, så då var det betydligt bättre.
Ja, men det var ju bra det i alla fall. Men jag, alltså, men,
så var bra för att vara så gammal.
Men jag undrar vad jag hade kommit på för plats om jag hade klarat. För jag, det som jag tänker nu så här i efterhand, alltså med facit i hand, så hade
vänta,
jag,
du kan inte gå till slutet än. Du måste först berätta om målgången på stadion och
ja.
Känslan efteråt och sådär.
Målgången på stadion var ju, ja, det lyckades ju spurta. Jag spurtade väl sista 200. Då tryckte jag på. Det var skönt. Alltså det gick liksom. Det var ganska kul känsla. Och sen så gick man ju mål, och då, nej men det var ju bara så här otroligt skönt. Men det är ju speciellt, det har ju du beskrivit tidigare också. Alltså det är ju speciellt när man går i mål på stadion, för man kan ju inte bara lägga sig och njuta, utan man måste ju ta sig Nej. Till Östermalms IP, och det är ju
om man inte, alltså om man är så dålig, så illa där ans att man får, så att man behöver sitta i sjukvårdstältet, då får man ju lite VIP treatment. Annars så är det så här, gå framåt, ja. Även om man får så här krampanfall, så här, gå framåt.
Ja, så att det var ju liksom, man hann inte stanna där och riktigt njuta, utan det som hände var att jag gick. Och då var Li och de hade gått bort mot Östermalms IP, så jag hade ingen familj där. Så då gick man, så fick man den här medaljen. Och sen så fick jag någon vatten som det skulle vara stilla, men det kändes som att det var kolsyra, så det var skitjobbigt att dricka. Och sen stapplade jag bort sig den där trappan ner på Östermalms IP, som ju är rätt
svår. Ja, den är hemsk. Men där borde man ju, ungefär som på Vasaloppet så filmar ju Risbergsbackarna, och det blir alltid en YouTube-succé för att folk ramlar och så. Man borde filma bara, gör någon slags timelapse, eller bara ha en sån här slow tv med all, hela trappan liksom 3 timmar från eliten till, eliten går ju inte där i och för sig, men från första motionär till sista.
Ja, det är otroligt speciell känsla.
Ja.
Däremot så hade jag jävligt bra vader. Alltså jag tycker att jag är stolt. Jag gör ju mina tåhävningar hela tiden. Jag tror fan att det har gett frukt alltså. Jag har liksom inga vadproblem överhuvudtaget. Det var bra. Men så då var det ju inte så mycket njut, utan det var ju fortfarande, kände jag tänkte att det var en del av loppet att gå och hämta min utrustning eller min sån här inlämnade väska. Så att när jag hade gjort det så hittade jag en plats i skuggan under en ek på en riktig gräsmatta, och då
jag tänkte jag bara avbryta och säga apropå det när jag glömmer bort det, att du var ju extremt sen. Jag var skitorolig för det. Jag träffade en elitlöpare från Spårvägen som heter John Foitzik, som sa att på dalmål att jag såg Nisse, han var jättesen. Jag tänkte att han skulle missa det. Alltså John Foitzik, många elitlöpare är funktionärer, för det är ju Spårvägen och Hässelby som arrangerar. Så att han var en funktionär och elitlöpare som kände igen dig och var jävligt orolig för hur fan ska han hinna.
Alltså hinna
och jag hade ju hoppats på att vi skulle kunna hänga innan före start. Och jag hade ju tänkt att du och jag skulle hinna umgås lite där. Men du kom ju typ någon minut innan. Det var ju
ja, men det var ju skit. Det blev skit.
Jag vill inte säga något, för jag vill inte stressa upp det. Men du var ju väldigt sen alltså.
Men det som hände var att jag kom iväg. Jag missade en tunnelbana, så det var 10 minuter som jag blev sen. Och sen så hittade jag, när jag gick av, för jag hade ju varit där och hämtat nummerlappen dagen innan och sett alla bajamajorna och tänkt att så här, gud, det här räcker ju inte. Alltså de som var på Östermalms IP, här kommer man få stå i kö hur länge som helst. Så att då gick jag in på stadion och gick på deras toaletter där. Och där var det helt tomt. Så att då satt jag ganska länge där och tänkte att det är bättre att jag sitter här och liksom använder tiden fullt ut nu till, eftersom jag hade nummerlappen på mig och allting. Och så chansade jag på att jag tänkte att nu är det så sent, så att nu kommer det inte vara någon kö till väskinlämning och så här. Och så var det ju. Så att det var ju liksom, jag kom ju direkt och lämnade väskan, och sen så joggade jag upp till starten och sen så drog det igång typ. Så att det blev perfekt. Men
John Foitzik oroade sig under man.
Jag vet inte var han såg mig någonstans. Om det var
har du ens koll på John Foitzik?
Nej. Ingen, eller jag känner igen
namnet, tycker inte du det känns fel att en person som är god för sub 29 på milen känner till dig, men att du inte känner till honom?
Men det beror på om han känner till mig för att jag brukar vara med i tv och har en podcast, eller om han känner till mig för att jag är löpare. Jag tror ju att det är kanske det förstnämnda.
Ja, förmodligen. Jag ska kolla.
Jag tror inte att det är så här, att det är den där legendariska löparen Nisse. Att det är därför han känner igen mig.
Nej, kanske inte förresten.
Men i alla fall, sen det som jag tänkte i efterhand att jag borde ha gjort, det är att jag borde ha hakat på de farthållarna som höll 4.15. För att de drog jag ju från inledningsvis och hade efter mig liksom, eller jag gick
om. Men det är ändå rätt stor, du sprang ju, vad blir det, 23 minuter långsammare så? Fast ja, det är blev en lugnare start.
De sprang ju om mig på typ Västerbron.
Ja.
Eller om det var 4.30 som sprang om mig på Västerbron. Jag kommer inte ihåg, men de sprang om mig ganska sent. Och jag hade ju liksom, och jag tror ju att om jag hade jag behållit ett jämnare tempo liksom, och inte hållit på och sprungit så här ryckigt inledningsvis, så hade det gått bättre. Men sen var det ju så, det var mycket varmare än vad jag förstod. Alltså även när jag sprang, för jag kände mig aldrig varm. Jag hällde ju vatten på mig hela tiden och sånt, men jag menar, jag förstår ju så här i efterhand att värmen påverkade, för att jag är ganska ovan vid att springa. Jag har inte sprungit så mycket värme den här säsongen. Och sen är det ju det här som du sa innan också, att andra halvan är jobbigast. Och jag tror inte att innan man har gjort ett första Stockholmmaraton så är det svårt att fatta det. Även om man fattar det i teorin, så tror jag att det är svårt att fatta det i praktiken om man inte har gjort det själv. Alltså hur jobbigt det faktiskt är. För man tänker så här, men vadå? Slussen har ju sprungit i 1000 gånger. Vadå? Hornsgatan har ju sprungit. Vadå? Men Folkungagatan har ju sprungit upp för. Men, och Västerbron har ju sprungit för 1000 gånger. Men man har inte gjort det under de här omständigheterna förut. Och det är ju tufft alltså. Jävligt tufft.
Ja, det är tufft.
Men nu är det 4 november nästa. Höstrusket.
Är det höstrusket maraton igen då?
Mm.
Ja, kul. Ja. Du har fått mer smak.
Ja, jag älskar att spela maraton. Det är för jävla roligt alltså. Det är och jag känner också att det är så magiskt att man har, att man kan det. Alltså verkligen liksom alltså att man orkar det. Det är så coolt med kroppen att man liksom klarar av det.
Nej.
Så att det var kul på, och magen var ju kanon hela loppet. Jag hade liksom, jag behövde aldrig stanna. Jag hade liksom gått på toa en gång bara hemma och gjort liksom nummer 2, och det kom ingenting när jag var innan, även om jag satt ganska länge, så jag blev lite orolig att det skulle liksom komma ett bakslag, men jag kände ingenting på hela loppet, så det var ju bra
lyx. Nej, men det enda som var tråkigt för mig var att jag inte fick se dig. Höstrusket, det är ju en varvbana, så där såg vi det många gånger, så jag hoppas på att göra det höst också.
Ja, det kommer du få göra, garanterat.
Ja.
Jag tror att det blir svårare att få med familjen dit och stå på ett kallt Djurgården tomt.
Fast det är ju jävligt fint där omkring ändå.
Ja, det är kanske att jag kan få med dem nu, för att om de håller sig i startområdet, då kommer de ju se mig en gång i timmen liksom. Och där händer det massa grejer, och sen så, men det beror ju lite på om det är liksom en novemberruskdag med liksom regn från sidan och 3 grader, då kanske det är svårt, men om det är liksom en härlig novemberdag, så man vet inte.
En sak som brukar vara bra om man vill ha med sig barn och så här, det är att man ger dem voj eller liknande under hela tiden.
Alltså att de har en sparkcykel?
Ja, precis.
Ja, just det.
Att, alltså för då håller de sig nöjdare.
Okej, okay. Ja, det är bra tips.
Eller hur? Ja, men kul med din maraton. Alltså, jag tänkte på det med... Det sammanfaller med att jag har skadat min fot, att på de flesta såna här elsparkcyklar som vi har i Stockholm, så har de tagit bort startavgiften.
Uh-huh.
Jag lyssnade på Stormens utveckling med Jonathan Unge, Ola Söderholm och Liv Strömqvist.
Uh-huh.
Och där pratade Jonathan Unge om att alltså saker som man har varit med om där det har varit liksom vilda västern, fast man inte kanske har fattat det, där det har varit paradisiskt och där det inte har funnits några riktiga regler.
Just det.
Det var lite så med, jag minns inte vilka exempel han hade, man kan tänka på BitTorrent, nedladdningar förut.
Ja, just det. Det
var ju härligt. När det kändes som man kunde fildela hur mycket man ville. En annan sån, det han nämnde som den främsta grejen, det var när elsparkcyklarna kom till Stockholm. Och det fanns såna överallt, och det fanns inga regler, man kunde bara slänga dem åt helvete om man ville.
Uh-huh.
Och folk störde sig på dem, men ur ett liksom användarperspektiv så var det ju väldigt härligt. Man behövde inte ta någon bild på dem hur man hade parkerat, så det var bara att köra på.
Uh-huh.
Man kan sörja lite att det inte är så längre, utan att det finns ju mycket färre, och alltså de har ju rensat upp och man ska ställa dem snyggt och allting.
Just det.
Men det som har hänt nu, det är ju att det har blivit helt stört billigt.
Ja.
Har du märkt det här?
Nej, jag har inte märkt, men jag har ju förstått det. Eftersom jag aldrig alltså åker i Boy. Så...
Ja, men, så det är en ny sån här gyllene era. Ja. Jag brukar inte åka... Ja, men jag åker väl alltid kanske ganska mycket, men nu med skadad fot så vill jag liksom inte ens promenera 400 meter. Så nu åker jag hela tiden. Och ja, men det, alltså, jag förstår inte ens hur det kan vara lönsamt. Alltså, man tar en sån där, så åker man 2 kilometer, så kostar det så här 11 kronor. Alltså det är alltid billigare än att åka buss till exempel.
Men är det inte så att det är massa riskkapitalister som går in med kapital, och att de nu håller på, eftersom de har ju minskat, det får inte finnas fler än x antal stycken, så att varje företag har ju fått liksom någon slags kvot tilldelad, och då handlar det väl om att etablera sig så mycket som möjligt, och så tänker man att man ska få alla, kommer du ihåg kriget mellan kebab på
Götgatan? Ja, verkligen. Ja, ja, absolut.
Det var två
typ kusiner eller brorsor som hade på varsin sida av Götgatan, och det kostade 15 kronor med kebab med bröd.
10 var det till slut.
Ja, så kostade läsken 5 spänn, så var det helt billigt att käka det.
Ja, och det var ju för att de höll på och liksom en sån här Mexican standoff och typ.
Nu finns bara en kvar.
Ja, det var väl någon som överlevde och nu kostar det inte 10 spänn längre. Men det är väl samma sak här, tänker jag. Att de försöker att så många som möjligt ska gå under.
Ja, det känns ju verkligen så. Men man tänker, det kan ju inte vara liksom lönsamt att jag tar en sån här jävel och åker omkring med den rätt långt och betalar 12 kronor.
Nej.
Så att förmodligen så ska man passa på att njuta nu, för förmodligen kommer hela allihop gå under. Och den mest kända och etablerade, den åker jag ju aldrig mer, för de har startpris. Så att nu, det vägrar man ju nu. Det är ju en liksom ny standard att man vägrar betala det. Det är väldigt spännande. Ja, precis. Voi. Mm.
För det är de som ändå har fått ge namn åt fenomenet. För man säger ju ofta Voi.
Nej. Det kan ändras, för det är väl från dag till dag. Men sist jag kollade så hade de ett startpris, och då går det fet bort.
Men de gånger jag har gjort så har jag ändå sagt så här, jag tar en Voi, fast jag tar en, vad de nu heter. De heter alla heter så konstiga saker.
Ja, men så finns det ett annat märke. Alltså det här är så spännande för mig som är inne i det. Helt ointressant för alla andra, särskilt som inte bor i Stockholm. Det finns ett märke som heter Bird. Och man märker att de har redan lagt ner totalt. Mm. För att de har aldrig laddade.
Jaha.
Så de har väl liksom gett upp kampen. Och sen så är det ju så att det är huggsex om de här nu. Förut låg de med drivor. Nu är de rätt attraktiva. Så ett annat märke som heter Lime. Man kommer fram till dem och de kommer förboka. Så då är det alltid så att de är förbokade av någon i närheten.
Men man ser dem ändå på kartan, fast sen kommer fram till dem så är den förbokad.
Ja, och det är väl så här att eftersom det inte är någon startavgift, så är det lika bra att bara behålla den. Om man ska gå in och storhandla på ICA och sen sätta sig och fika på... Ja, då kan man lika gärna ha den kvar där. I princip, för det kostar ju ingenting. Härligt, och passa på och njuta av dessa fantastiska forum. Det här är en så rolig liksom generationskonflikt mellan mig och mina föräldrar, framförallt min pappa. Alltså han är ju extremt skeptisk till sån här Voiar, som de kallas, och tycker att det är ett jävla oskick att de skulle bort. Men jag tycker att det är det bästa som har hänt i Stockholm.
Vad tror jag tycker?
Alltså jag tror självklart att jag tycker som min pappa.
Ja, jag tror att jag tycker som med internet. Alltså jag skulle, det är ju jävligt praktiskt, men jag skulle det försvinna idag, så skulle jag inte sörja det nämnvärt.
Jag skulle bli asledsen. Jag är svårt beroende.
Ja, för mig skulle det vara, det skulle vara jobbigt för oss att distribuera podden. Då skulle vi få spela in kassetter och skicka hem till folk.
Men det är också så här att det, ja jo faktiskt, men det är också så att det är en så otroligt bra leksak för barn.
Voi.
Ja. Mm. Barnen älskar ju att åka dessa fordon. Jag vill inte kalla det Voi eftersom de är så dyra. Lime och vad heter de? Dot och allting.
Du sa Voi, det var därför vi började. För att du sa att vid maratonloppet så ska jag ge dem en Voi.
Just det, ja, men vad säger du? Jag ska fan sluta säga det. De har inte gjort sig förtjänta det.
Jo, frågade den dagen. Vad kommer jag få? Ett Oculus, såna VR, eller en elsparkcykel?
Frågade Jojo det?
Ja, han frågade den dagen.
Varför skulle han få något av det?
Nej, det var min fråga också. Det var,
alltså, nej, han har ju fyllt år redan.
Ja, precis.
Ja, och vad tycker du han ska få det då?
Inget, tänker jag. Han har ju så mycket grejer. Jag tycker ju att, alltså det här att, och det har jag fått med mannen på. För att han ville ju ha elsparkcykel förut. Men då sa jag så här: det här är inte bra för din fotbollskarriär. Det är mycket bättre att du har en vanlig sparkcykel, så att du får liksom jobba lite istället för att stå still. Det är ju gratis träning. Så att han är helt inne på den linjen nu. Och tycker och försöker, och säger det till man Jojo också, att det är så här mycket bättre med en vanlig, så att du liksom tränar.
Om du skulle fråga en elitlöpare, så hade de ju varit inne på en elsparkcykel, eftersom de vill verkligen ha så bra ben som möjligt i sina pass och spara så mycket som
möjligt. Ja, men det är ju som sådana här när kenianer motsvarande som gärna vill ligga ner dygnet runt, förutom när de tränar. Gå jättelångsamt och sådär. Det vet jag inte riktigt.
Så tycker jag. Ja. Så tycker jag är bäst. Ja. Det här blev ett maratonavsnitt, Preben, och alla andra. Jag tyckte det var väldigt kul. Det var kul att få höra, alltså, att det var en så pass solig historia. Det såg ju inte så ut när man såg dina splittar. Då tänkte man att det var ganska hemskt.
Nej, men jag tror, alltså, grejen är att det var ju för att jag fattade det här beslutet i Folkungagatan, att jag säger, nu skiter jag i allting, nu ska jag bara ta mig i mål och liksom njuta. Jag njöt till och med på Västerbron. Jag tittade ju på utsikten och tyckte att det var otroligt häftigt och vackert allting. Det är ju en vacker stad liksom. Så att det var en härlig upplevelse. Jobbigast var nästan Djurgården. För det var väl antagligen då att jag då höll på att gå in i väggen. Att jag fortfarande höll uppe i samma tempo, men att det var jobbigt. Plus att det var helt folktomt liksom. Och det kändes liksom bara ödsligt och öde. och dött.
Jag skulle säga också, det var en extremt spännande fond. Alltså den här dagen jag cyklade till stadion, ja, det kan jag också säga. Jag hade ju fotoväst på mig, en röd väst.
Ja, du såg jävligt proffs ut.
Så att jag kunde gå exakt precis var som helst, och göra exakt precis vad jag ville. Så jag åkte såna här olika elfordon innanför avspärrningarna, härs och tvärs vad jag ville och sådär. Så att jag hade det väldigt, väldigt kul under tiden. Men när jag cyklade då till stadion på morgonen, så var det en spännande fond. Det var ju det här klimatuppmötet, samtidigt som det var den här hangarfartyget som stod vid Slussen. Så Slussen, eller Stockholm, hade precis fått en ny ganska stor flygplats. Och några svenska stridsfartyg också. Så att det var en märklig lördag på många sätt.
Ja, det var... Ja, men den var... Jag såg ju det där skeppet när jag sprang där vid Slussen. Det är otroligt stort alltså.
Det var bra sagt.
Ja, fy fan vad bra.
Du som är sån här MÖP, visste, jag har inte fattat det förrän jag började läsa på. Jag vet inte, det här var nog lite mindre hangarfartyg, men vet du hur ofta ett hangarfartyg behöver tankas?
Ingen aning.
De kan göra alltså hur jättesnabb fart. De kan komma upp fast de är så stora, typ så här 35 knop eller någonting. Över 50 meter i timmen. Ja, hur ofta tror de behöver tankas?
Ingen aning.
Jag missar det.
Men det här är så svårt, för att nu kommer jag säga någonting och så kanske det är helt sjukt för att säga, ja men så kan det inte vara. Men vi säger så här, de måste ju kunna vara ute jättelänge, för de ska ju vara flygplan om det är krig, och då måste de ju kunna klara sig själva jättelänge. Ja, men ett halvår då?
Var 40:e år, för att de drivs av kärnkraft. De drivs av att de har en egen kärnkraftsreaktor. Så man bara byter stav ibland. Det är det största jag hört i hela mitt liv. Varför pratar inte alla om det här hela tiden? Särskilt
bara
MÖPar som du. Alltså det är så alltså, inte för att jag i vanliga fall älskar hangarfartyg, men jag får ju typ någon slags bånge av det här.
Men jag vet en grej om hangarfartyg som jag kan dra lite snabbt. Det var ju hur när andra världskriget vände mellan USA och Japan på 5 minuter. Det var slaget vid Midway, som var i Stilla havet. Det var liksom efter Pearl Harbor och allting. Och då så var liksom Japan hade då 4 stora hangarfartyg ute, alltså ganska långt då från, och det är, hangarfartygen är viktiga för att flygplanen startar och landar där, så att det gör ju att man liksom får en längre räckvidd liksom. Och sen så var det av en slump så kom det sig att USA:s hade fått korn på de här, i alla fall 3 av de här 4, och gick på låg höjd och skulle släppa sina torpeder och torpedera dem. Men då var liksom de här jagarna som kom från de här japanska hangarfartygen hade upptäckt dem, så de åkte ner på låg höjd och slog ut de där torpederna. Och egentligen så är det så att när man anfaller så ska man komma med torpedflygplanen och sådana här flygplan från luften samtidigt, för man ska göra liksom en samlad attack. Men på grund av orsaker så hade det inte blivit så den här gången, så att då kom de här jaktflygplanen som kom på hög höjd kom efter de här torpedplanen, vilket innebar att alla Japans liksom jagare var nere vid vattenytan, så då kunde de här amerikanska flygplanen komma och ostört bomba sönder de här 3 hangarfartygen, samtidigt som det slumpade sig att de flygplanen som skulle ut var kvar på båtarna, för att de hade inte hunnit komma iväg. Och de som hade varit ute på uppdrag hade precis landat. Så att de var helt fyllda med liksom alla flygplan, hela liksom flygplansflottan och liksom all bensin. Så att de slog ut egentligen hela liksom Stillahavs alltså flottan på 5 minuter genom den här bombräden. Och vilket då vände hela kriget.
Jävlar.
Så att så kan det vara. Men det är ju deppigt, tänker jag, om det är kärnkraft att får man in en träff där, det kan ju bli en jävla smäll, som Dynamit här hade sagt.
Ja, verkligen.
En härdsmälta.
Det är nog hyfsat skyddat. Men coolt, eller?
Ja, otroligt coolt faktiskt.
Och också så här, fan vad man vill att den här fantastiska grejen som är fusion ska finnas i allt.
Alltså kärnkraft, menar du?
Kärnkraft, ja tack.
Ja, ja, apropå vad våra föräldrar skulle ha sagt. Om vojar och sånt. Vad vi säger om saker.
Ja, min pappa älskar kärnkraft.
Ja, det gör för sig min pappa också. Pappa var ju, gick ju med såna ja till kärnkraft då på den tiden. Han var nej till krig, men ja till kärnkraft.
Ja, kärnkraft, härligt. Tack, det var ett konstigt avsnitt förresten. Men kul ändå.
Ja. Tack så mycket för att ni lyssnar. Vi hörs om en vecka.
Ja, det är vi verkligen. Hej då!
Hej!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.